Angela Kovacs läser Playground av Lars Kepler.
Ingen vet var vi hamnar när vi dör. Om platserna som beskrivs bara finns inom oss. I synapsernas blixtrande system. De återkommande bilderna från de tillfälligt dödas vittnesmål förklaras av forskarna som hjärnans panikartade reaktion på syrebristen som uppstår när hjärtat står stilla. Våra neurobiologiska förklaringar är förstås bara några decennier gamla, medan vittnesmålen varit de samma sedan millennier. Från de tidigaste skriftkulturerna fram till idag berättas det med påfallande likhet om vad som väntar oss när vi dör. I den äldsta egyptiska religionen beskrivs Osiris domstol, där människans själ vägs mot sanningens fjäder. Och i Kinas klassiska mytologi kallas dödsriket för de gula källorna. Där vistas de döda som hungriga andar, tills underjordens härskare fattar beslut om deras öde. I grekisk, romersk och många afrikanska mytologier börjar dödsriket på stranden till en flod som man måste korsa med båt. I islam väntar alla döda på sin dom, och i kristendomen förekommer ett förstadium till evigheten som Jesus nedstiger till och som Lazarus återvänder från. I judendomen hamnar de döda i Sheol som skuggor utan gemenskap med Gud. Och i hinduistisk och gammal nordisk tro kan man dö även i dödsriket. Människor som i modern tid vittnar om vad de upplevt medan deras hjärtan stått stilla återkommer till tunnlar, omslutande ljussken, möten med döda familjemedlemmar, mörka vatten och städer de aldrig tidigare sett. Mytologi och vittnesmål kan givetvis förklaras både psykologiskt och neurologiskt. Genom hela livet är människan medveten om ungefär 10 nya sinnesintryck varje sekund, medan våra sinnesorgan omedvetet registrerar mer än 10 miljoner intryck i sekunden. Hjärnan har en förmåga att sortera och ordna informationen i sammansatta sjok som utgör det vi vanligtvis kallar minnen. Vi har bara tillgång till en minimal del av allt det som lagras i långtidsminnet, och det mesta kommer att vila jungfruligt i denna väldiga reservoar fram till dödsögonblicket. Kapitel 1. Inför farliga uppdrag brukade löjtnant Jasmine Pascal Andersson titta en stund på ett fotografi som hon bar i sin plånbok. Det blanka pappret hade fått ett djupt veck rakt över motivet. På bilden syntes kommandogruppen från hennes pluton. 5 stridspar och Jasmine som ensam kvinna i mitten. Männen stod skämtsamt tillbedjande runt henne i skyddsvästar och hjälmar. Mark hade sina rosa solglasögon på sig och en cigarett i mungipan. Lars hade målat ett vitt streck under ögonen och rakt över näsan, och Nico råkade blunda. På bilden hade Jasmine sitt röda hår i en stram fläta, log som ett födelsedagsbarn och höll sin M240 Bravo med uppfälld lavett i famnen. Kulsprutan var nästan lika lång som hon, och musklerna i hennes fräkniga armar var spända. Det tunga bandet av helmantlad ammunition veckade sig på marken vid hennes militärkängor. Jasmine var egentligen aldrig rädd, men hon visste när ett uppdrag var ovanligt riskfyllt. Hon tittade en stund på bilden för att påminna sig om att männen litade på henne, att deras säkerhet var hennes ansvar. Hon var en bra ledare. Mark brukade skoja och hävda att det var nödvändigt att göra henne till befäl, eftersom hon alltid måste ha sista ordet. Det måste jag inte alls, svarade hon varje gång.